större chans att bli inbjuden till releaser och få dricka lite bubbel.
Ja. Jag problemet med det är att, att man ska sitta och läsa nästa dag.
Ja, ja.
Alltså, ibland är det faktiskt bättre. Det gör faktiskt det. Jag vet inte vad det är. Att ibland om man är lite så här lätt bakis så blir det som att... Det är jättekonstigt. Att det är som att rösten liksom sjunker ner ännu längre ner.
Men nu kommer jag sitta och tänka på det när jag lyssnar på dina inläsningar.
Om det är...
Jag har bakis nu.
Varför är det lysigt?
Hej och välkommen till Ljudboksklubben. Jag som pratar heter Peter Kalén. Vid min sida så har jag författaren, min bloggkollega och till lika namn Peter Westberg.
Och nu sitter vi hemma hos dig för omväckens skull.
Ja, alltså jag tycker det är rätt så kul att vi kan ha både hemma hos dig och mig.
Mm.
Nu hänger ju mycket ihop med att
det finns någon hemma hos mig som kan låta lite grann.
Ja, men ja, det funkar rätt bra här.
Ja, tycker jag.
Innan vi drar igång så skulle vi gärna vilja att ni som tittar eller lyssnar följer oss på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och alla poddar läggs upp på
Spotify, YouTube och där poddar finns.
Då kör vi!
Veckans gäst är känd från film och tv men har också kommit att bli en av våra absolut mest populära ljudboksinläsare. Varmt välkommen, Mia Turestedt.
Tack!
Kul att ha dig här.
Tack, jättekul att vara här.
Ja, du hade med dig semlor, de står där borta, ja. De ska vi äta lite senare. Vi har våra mazariner på bordet, men ja, innan det så ska vi prata lite ljudböcker, lite annat. Men som sagt, framförallt en känd röst, om vi nu ska prata i det här sammanhanget, men även ett känt ansikte från teater och film och annat. Vem är Mirja? Du kommer från Göteborg, så långt har vi kommit, men som sagt, vem är Mirja Turestedt?
Ja, vem är jag? Jag kommer från Göteborg. Jag har en mamma som kom från Bulgarien från början, men jag har vuxit upp i Sverige med en svensk pappa, men jag är tvåspråkig. Och han var lärare i språk, min pappa, så att jag liksom... Språk, och litteratur.
Språk finns där.
Språk och litteratur, så att jag har liksom alltid älskat att läsa och läst väldigt mycket. Ja, vem är jag? Men jag är en ganska trevlig person, tycker jag.
Så långt har vi också kommit. Men som sagt, skådespel, vi kan ta skådespeleriet. Hur hamnade du i det facket? Är det läsning och kultur som... Eller hur började den delen?
Du menar hur jag blev skådespelare?
Ja, för det är ju ändå liksom, det är ju ändå en inkörsport även till läsandet.
Mm. Nej, men jag har nog alltid varit intresserad av den kreativiteten som finns i skådespeleri. Men ja, sen tog liksom livet olika vägar och ett tag så var jag väldigt intresserad av språk och läste språk och studerade utomlands och sen så... Så blev det mer och mer att saker ställdes på sin spets och kände att, ja men då var jag väl 24, att ja, nu måste jag ändå bestämma vad det är jag vill göra egentligen.
När du blir stor.
När jag blir stor. Och då kände jag att det var ju skådespeleri, men jag var ganska rädd för det. Jag var rädd för att inte komma in på scenskolan, jag var rädd för att det inte skulle vara bra. Och så hände det lite saker i livet som gjorde att jag kände att nu måste jag i alla fall göra ett försök 100%. Och då gjorde jag det och så kom jag in på scenskolan. Och sen så vet jag att min pappa alltid sa till mig att han är sån där strävsam boråsare från en sån här arbetarsläkt som alltid... Ja, man jobbar hårt och man ger inte upp och sådär. Då sa han det, Mirja, en sak som du måste träna på det är att du ger alltid upp. Så fort det blir lite jobbigt eller så här. Så att mitt motto i livet har varit, ge inte upp. Utan jag liksom bara fortsätter framåt. Även om det går bra eller dåligt eller hur det nu är så... Ja. Så jag fortsatte.
Ja, och det är ju ganska stor konkurrens. Det är ju liksom, det är inte bara att ställa ut skorna så, som skådespelare. Det är, det är en strid på kniven för att få roller, för att få vara med och så vidare. Så att det gäller ju att man inte ger upp.
Mm. Men det lönar sig, ska jag säga.
Ja,
nu har jag hållit på i 25 år utan jobb. Och nu börjar det, äntligen börjar det liksom landa.
Du börjar alltså känna dig lite trygg.
till slut så.
Ja.
Men mest film och tv, men också lite Dramaten va?
Ja, jag skulle nog säga i början var det ju mest teater.
Mm.
Så jag har varit runt på ganska många teatrar. Jag har väl varit mest på Dramaten. Men sen i takt med liksom livets förändringar så fick jag prioritera familjen lite. Och då har det blivit mer film och ljudböcker.
Mm.
Och lite mindre teater. Men jag tänker att livet är långt. Och jag tänker kanske ja, men, gå tillbaka till scenen 65-70 kanske.
Det har all tid i världen. Vi satt med Magnus Rosman för några veckor sedan och pratade just om att ja, men det finns ju mycket kvar att göra. Det går att regissera. Det går att liksom, livet är långt på det sättet.
Gud,
och det
ja.
Är ju, och som sagt, jag tror ju också att alltså, att få ett lite mer känt ansikte via film och tv som naturligtvis det har ett genomslag som teatern inte riktigt har, gör ju ändå att man ändå kan förhoppningsvis kanske välja lite mera även där.
Mm.
För jag menar, vi som ska gå och titta, när vi står och tittar på de affischer som sitter utanför eller läser i tidningen, det är klart att om vi känner igen ansiktet så är det en trigger i dagens samhälle. Oavsett vad man tycker om det.
Men jag har en inspiration och det är en fantastisk skådespelerska som inte lever tyvärr längre. Men hon heter Ingrid Lutterkort.
Okay.
Jag tror hon var närmare 100 när hon gick bort. Eller om hon hade passerat 100 vet jag inte. Men hon hade jobbat med Bergman och gått samma klass med honom. Det var Ingrid Bergman och Greta Garbo. Jag kommer inte ihåg. Men hon är en sån där gammal räv som varit med länge. Och hon gjorde sin... tror jag, stora filmkarriär vid 88 års ålder började hon få massa roller. Och sen stod hon på scen när hon var 96. Så att det är liksom ja. Så här, ja, det är en inspiration.
Ja, och som sagt, även om man pratar om att äldre kvinnor inte får roller, men de finns där. Och vi har ett annat, alltså klimatet ändras ändå.
Mm.
Hoppas i alla fall.
Ja, det hoppas jag
är inte i teaterbranschen, men jag hoppas verkligen att samhället överlag... att andra saker premieras i form av erfarenhet och kunnande.
Mm.
Så att,
Vi ställer frågan till Magnus Rosman också, just skillnaden, alltså vad som är roligast att spela teater eller film, för det är väldigt olika. Alltså film innebär ju ändå väldigt mycket, där har du ju chans att göra omtagningar, men samtidigt är det ju väldigt mycket väntan hela tiden. Teater är ju liksom, det är hands on, där ska man ju liksom hålla facet, du har en chans på det liksom.
Mm.
Det måste vara en enorm press, tänker jag, fast det är klart, det växer man in i också. Men...
Nej, men det är klart att det är också det som är så fantastiskt med teater, att det sker i nuet tillsammans med alla de människorna just den kvällen. Det är en speciell energi.
Mm.
Men det är klart att det är mycket adrenalin och nervositet och bitvis kan det vara fantastiskt och jättejobbigt. Medans film är ju liksom, nu hade jag faktiskt premiär på en film i helgen och då var jag så här, ja, det här gjorde jag för nästan 2 år sedan.
Mm.
Och den är klippt av andra människor. Jag kan inte göra någonting åt det. Och då var det så här, det blev det här.
Mm.
Ja. Och jag är nöjd, men oavsett så hade jag inte kunnat göra... Jag blir inte nervös på samma sätt för att jag vet att det är gjort.
Mm. En skön inställning.
Ja, det var väldigt skönt. Medan teater är ju så här... Åh, gud, vilken dålig föreställning ikväll. Eller? Det är så mycket olika nojer som kommer.
Ja, men det är klart det blir en annan sak. Folk har betalat för att sitta där och då och se det ske liksom live. Det är en helt annan känsla naturligtvis.
Mm. Men jag ska berätta en liten gullig sak. Om jag får berätta. Jag fick faktiskt... Nu var det väl 5-6 år sedan som jag spelade på Dramaten en föreställning tillsammans med just Magnus Rosman. Då spelade vi ett giftpar. Molières Tartuffe. Och jag ändå tycker jag ganska cool på scen. Men så plötsligt fick jag sån här riktig scenskräck. Alltså så att jag bara fick blackout och stod. Och du vet, i stora scen, det är fullsatt och massa människor. Och så fick jag sån här riktig nära döden upplevelse. Ni vet, man liksom bara känner att det är ett hål bara. Och man vet inte vad man ska göra, vad säger. Och så pratade jag lite med Magnus efteråt och frågade honom lite. Och då var han så gullig. Så då var han så här, ja men vi tar oss igenom det här tillsammans nu. Så att inte du fastnar här nu, den här skräcken. Så att då höll han mitt finger under hela våran scen liksom. Det var ingen som såg det. Nej. Utan vi satt på ett bord så där. Då höll han mig hela... liksom den stunden i föreställningen. Det var så fint tycker jag. För det...
Och det är ju så, alltså just det där, ni gör någonting tillsammans. Mm. Om han inte presterar så går det ut över dig och tvärtom också. Så det är ju verkligen att göra tillsammans. Mm.
Men det var väldigt solidariskt och fint. Jag blev liksom varm av det.
Men som sagt, du har varit i teater och filmvärlden i 25 år. Hur har det förändrats under åren? Så att säga, tidspress, konkurrens, framförallt MeToo-biten.
Pratar vi film och teater eller pratar vi ljudböcker?
Nej, vi kan börja med
skådespelaryrket.
Svårt att säga, men det är klart att det är svårt att svara på. Jag upplever ju såklart att det är klart att streamingtjänsterna har ju förändrat klimatet ganska radikalt. Och MeToo har ju också förändrat både på ont och gott. Men helt klart så är det mycket positivt som har kommit ur det, tycker jag. Mm. Som kvinnlig skådespelare, att man känner att det finns begränsningar och man kan inte göra vad som helst längre. Och människor vågar säga till mer. Ja. Samtidigt så tror jag att det är annorlunda också. Jag menar, jag är runt 50 och är erfaren på ett annat sätt än om man möter en 20-årig ung tjej. Och jag har träffat flera som också upplever att det ändå pågår fortfarande. Mm. Ja. Så att, och jag upplever också att det har kommit en stora skillnad, att det börjar komma mer och mer kvinnliga regissörer, manusförfattare, projekt, roller som börjar bli intressanta och mer komplexa. Men det är en stor fråga att svara på.
Ja, vi behöver inte. Men du var inne på det här med att streamingtjänster har förändrat framförallt film- och tv-landskapet. Mm. Och där kan man ju faktiskt dra en parallell till hur bokbranschen har förändrats med streamingtjänster. Mm. Och det är ju en förändring som man kan tycka olika saker om det är bra eller dåligt eller så vidare. Men det är en förändring som har skett som vi inte kan, alltså det är bara att åka med. Vi kan liksom inte sätta ner foten och säga nej, men jag tycker det var bättre förr när vi gjorde långfilmer som gick på bio, eller jag tycker det var bättre när böckerna bara kom ut i bokhandeln eller man kunde gå till biblioteket och ingenting annat. Det kan vi liksom inte, vi kan inte göra någonting åt det. Och alla förändringar har ju både för- och nackdelar.
Mm. Och jag ska säga att om man ser då, för det är ju bara den andra frågan, hur ljudboksbranschen har förändrats, för det är ganska intressant. Jag tror jag läste min första ljudbok 2005 kanske. Och det är en enorm förändring som har skett sedan dess. Men det ska man inte sticka under stol med att Storytel i det här fallet ju, som är den största, och BookBeat också såklart, har ju också förändrat ljudbokens liksom.
Ja.
Det har gjort den mera intressant och tillgänglig, och den hade nog inte haft så stor genomslagskraft om inte de här tjänsterna hade funnits heller.
Nej.
Och de kanske ser, båda de tjänsterna kanske ser på branschen med andra ögon än den traditionella förlagen och andra. Man kanske ser mer kommersiellt på saker och ting. Du kanske räknar på ett annat sätt än vad man gjorde, åtminstone inte liksom öppet tidigare. Och det kan man återigen, det kan man också tycka vad man vill om, men de är där för att tjäna pengar. Det, som egentligen alla företag är. Och det är klart att vissa tycker att det är lite fult eller inte riktigt bra. Och det, just i en bransch som inom kulturen, så är ju det här ofta en lite känslig fråga. Så att, men jag... Som inte har varit i den branschen, tycker ändå, jag tror att det kan vara ganska sunt att ändå, att för i slutändan så ska ju du och andra personer ha lön. Så att ja, men det är en stor fråga. Men då går vi in på ljudboksbiten. Jag var tvungen att gå igenom min lista och kunde konstatera att 2009 var första boken som jag lyssnade på dig, som var Grete Lise Holm, Ministermordet.
Ja, okej. Okay.
Det var den första. Och sen så 25 böcker. Och just nu så håller jag på med Ninni Schulmans Som vi lekte. Och det är ganska många. Det är Kristina Olsson, det är Kallen Toft, Delamott. Det är ganska många på listan. Du har hållit på ganska länge. Så du får nog räkna som en utav seniorerna i sammanhanget.
När jag började läsa så var det ganska få som läste. Men nu har det ju fullkomligt exploderat. Så att nu läser ju... Det är ju många böcker man läser per år. Och det är ju jätteroligt.
Hur kom du in liksom första boken? Hur började det?
Det började med att jag själv kontaktade P1 när jag gick i scenskolan faktiskt. Och sen så ledde det till att jag fick läsa in sån här radioföljetong. Så då läste jag in ett par stycken sådana och tyckte jag var väldigt roligt. Så det var liksom lite min första skola kan man väl säga. Men sen var det väldigt svårt att komma in i ljudboksbranschen, märkte jag. Det var ganska liksom, det var inte så många som gjorde det och det var många äldre, lite äldre som läste. Så jag höll på ganska många år och försökte komma in. Och sen var det en kvinna som heter Satu Röymar som startade Talande böcker som inte finns längre. Men det var också de sen som startade Norstedts ljudboksproduktion innan Storytel. Och hon då gav mig min första bok och det var En geishas memoarer. Och sen var det väl så att då läste man ett par böcker per år, det kanske var en 4-5 böcker, och då fick man ju papper, en bunt hem per post och satt och förberedde, och sen har det liksom gått till att man har en egen iPad och ett eget program, och nu är det ju jättemycket mer böcker alltså som görs.
Men det var ju, vi har ju en boom vid 2015-16 någonstans när Storytel liksom började, när det faktiskt, alltså jag har lyssnat sedan början på 2000 och som sagt, det är klart att låna cd-skivor på biblioteket kontra att bara kunna liksom börja i en lista, det är klart att det har blivit en tillgänglighet som inte, och som jag, alltså jag tror ju att det är väldigt många fler som tar till sig litteratur och pratar litteratur idag. Det är mer allmängods än vad det var för 15 år sedan. Vilket är ju bara det fantastiskt. Att liksom böcker blir tillgängliga. Så att, men hur, om vi tar en, du får ett upp, eller hur tackar du ja till de böckerna som du läser in idag?
Nej, men jag tycker ju liksom i grunden älskar jag ju litteratur och jag tycker det är roligt att göra olika saker. Så att det inte är så att jag gör bara såna här böcker eller bara såna här böcker, utan jag tycker att alla genrer är spännande. Men det viktigaste för mig när jag tar en bok är ju att språket har ett flyt. Att jag känner att jag får en text och känner att men det här kan jag läsa. Och sen naturligtvis några självklara saker som att det är färdigredigerat och ibland har man fått manus som inte är klara och då blir det går ju inte liksom. Det blir väldigt svårt för mig, eller för alla. Och sen kan det vara att det är en spännande författare, att det är ett ämne som är intressant. Jag har tackat nej flera gånger. Det var ett tag det gick väldigt mycket liksom, jag tycker romance är jättekul, men sen så blev det tenderat att gå väldigt mycket mot gränsen nästan till lite pornografiskt och då kände jag så här, det kändes inte rätt på något sätt. Eller om det har varit något innehåll i boken som har känts kanske för att man inte liksom riktigt förstått riktigt syftet. Då drar jag mig ur. Men för det mesta så känner jag liksom, är det välskrivet och spännande så är det bara roligt.
Men då tar du alltså del av och i princip skummar igenom manusen mer eller mindre innan du faktiskt tackar ja till ett jobb.
Ja, alltså jag hinner ju inte läsa en hel bok för att tacka ja till ett jobb. Men, och ibland är det så att de kommer och säger, vill du läsa den här boken? Den finns inte ännu. Och då är det så här, ja men då måste ni först skicka ett utdrag ur ett kapitel. Eller två kapitel så att jag kan se vad det är för något. Och några gånger har jag ju sagt så här, om det beror på om det är för grovt till exempel. Och sen har det varit det och då är det så här, men då blir det svårt att fortsätta. Det var någon gång faktiskt. Jag har faktiskt aldrig hoppat av en bok en enda gång. För att jag, som princip har jag att jag vill göra klart det jag har liksom tackat ja till. Men då var det en bok där jag kände att jag förstod. Det var väldigt grova saker. Det var inte bara sex utan det var liksom andra saker också. Man förstod liksom inte syftet med varför det beskrevs på det viset. Mm. Och till slut så sa den producenten jag jobbar med att men jag ser att du mår inte bra av att läsa det här. Jag märker på det att du tycker det här är jobbigt. Mm. Du vet att det är okej att hoppa av. Och, så var så här, ja. Och då sa jag att jag är ledsen men jag kan inte stå för det. Och jag vet inte, jag förstår inte varför författaren väljer att skriva så här. Och därför så, det känns fel i hela min kropp. Så att då hoppade jag.
Den diskussionen är väldigt bra inställning.
Ja, nej, men den diskussionen har vi också haft. Jag menar, det finns böcker där våld kan ha ett syfte. Vi har pratat om det, nu tappade jag namnet, men den börjar med en väldigt, väldigt våldsam scen när en kvinna blir misshandlad av sin man. Och alltså det är så där så att man liksom, när man lyssnar så nästan, liksom, man känner varje slag.
Ja.
Men den sätter då, den visar liksom vilket helvete hon lever i. Så hade du liksom mjukat upp den scenen i början så hade inte liksom fortsättningen hon ska ta sig liksom genom livet. Det hade inte riktigt, alltså man hade inte riktigt trott på det på det sättet. Så det var en gång åtminstone som jag tyckte liksom våldet hade ett syfte. Om vi nu för, därför det visade på hur, alltså han slog henne med någon träskaft eller någonting. Man, det var så här så att man liksom hukade för varje slag som kom. Men som sagt, det gav en förklaring till vad som hände sen.
Mm.
Men våld för våldets skull eller sex för sexets skull. Mm. Det nej, jag kan hålla med om att. Mm. Men och där kan det väl finnas en alltså om man då har jobbat med det under en längre tid så är det klart att det är lättare att säga nej än om du hade varit för 15 år sedan när du började eller 20 nästan.
Ja, men eller? Jag har nog alltid faktiskt ändå liksom, jag märker att om man agerar utifrån sina värderingar, vad man själv tror på, man kan stå för dem.
Mm.
Det ja, har jag alltid gjort. Då förstår människor det. För då har man också ett skäl som är tydligt och då respekterar människor oftast.
Har du någon koll på ungefär hur många böcker du läst in?
Nej, men jag kollade för några år sedan och då var det 150. Och jag läser väl ungefär mellan, jag säger att jag kanske läser 30 böcker per år ungefär. Så det borde vara på 250 då. Ja, ungefär.
Hur förbereder du, alltså innan du börjar läsa igenom, skummar liksom, alltså hur pass mycket sätter du in i materialet innan du faktiskt sätter igång med inläsningen?
Ja, det här är den stora skillnaden. För 15 år sedan, då läste jag igenom boken 2 gånger. Men det var ju också för man lärde sig yrket. Och sen så förberedde jag liksom dessutom en gång till varje kapitel. Och man gjorde kommatecken och alla möjliga pauseringar och så här. Nu gör jag ju inte det. Men nu ska jag säga, jag läser ju igenom boken en gång innan. Och sen är det kommer ju en rutin med det. Eftersom speciellt när man läser mycket, jag läser mycket deckare. Och de är ju oftast uppbyggda på samma sätt. Mm. Och är det svenska författare så det finns liksom en ordföljd. Så den rutinen gör ju att det blir lättare att förbereda. Men jag skulle säga att jag förbereder mig genom att läsa igenom det en gång. Och sen kollar jag upp vissa uttal. Och sen ringer jag faktiskt alltid författaren. Någon gång har jag kanske missat det, men nästan alltid ringer jag.
Mm.
För att jag vill dels höra om det är något författaren tänker eller önskar utifrån rimliga, liksom, vad som är rimligt. Men också för att jag känner att jag vill höra vem den personen är. Och man vill försöka göra boken så mycket rättvisa som möjligt. Om det är något den tänker på eller se någon karaktär framför sig på ett visst sätt. Det är väl. Och sen värmer jag ju upp varje dag. Alltså jag värmer ju upp mitt instrument inför inläsningen. För att det hjälper mig att bli bättre.
Nej, men jag tror att flera författare eller känner sig nöjda om du har pratat med dem innan. Just för att då de har fått en chans. För skillnaden mellan en ljudbok och en tryckt bok, det är ju att man lägger ju faktiskt på ett lager till. I det här fallet din röst. Som är, det är liksom det mediet ut.
Mm.
Så det spelar ju ganska stor roll hur du förmedlar det som någon har sett att du slitit sitt hår och svettats i ett år för att få fram. Och så räcker det att du uttalar någonting på ett sätt som de inte har tänkt sig. Så men om man får en chans att göra det. Dels så känner man sig mer nöjd, tror jag, som författare. Och riskerna, eller så att, att du skulle behöva göra om vissa saker blir mindre också. Så att jag tror att det är ett ganska bra.
Ja, men det handlar väl också lite om delaktighet. Jag tänker både som alltså författare, det är ju en klyscha att säga nu, men det är ett väldigt ensamt yrke. Man sitter hemma i soffan och skriver.
Det är vårt
och sen,
också.
Ja, det är precis det jag kommer till. Du sitter själv och läser in och liksom får man den kontakten med... Men dels ljudtekniker och författare. Jag tror att det är värt väldigt mycket. Det blir lite mer, ja, men det blir ett samarbete på riktigt. Det blir lite konstigt om man ska göra ett jobb åt en person om man inte liksom vet vem det är eller har haft någon kontakt. Ja, men jag tror att det är värt väldigt mycket.
Jo, men sen är också det jag tycker. Dels handlar det om respekt. Mm. Det är, som du säger, det är deras text som de har slitit med flera år. Och det är liksom... förläggarna och så vidare, så det, då vill man göra den rättvisa. Och sen tycker jag personligen att det är ju trevligt också att veta, alltså personlig kontakt, det gör ju mitt jobb roligare och enklare, så att det är win-win för alla.
Ja, jag tror att det är
så kan ha större chans att bli inbjuden till releaser och få dricka lite bubbel.
Problemet med det är att man ska sitta och läsa nästa dag.
Ja.
Fast ibland blir det faktiskt bättre. Det gör faktiskt det. Jag vet inte vad det är. Att ibland när man är lite så här lätt bakis så blir det som att... Det är jättekonstigt. Att det blir som att rösten liksom sjunker ner ännu längre ner.
Men nu kommer jag sitta och tänka på det när jag lyssnar på dina inläsningar.
Om
hon
har
varit på
release innan.
Vi har ju bara ett avsnitt med Daniel Åberg som vi spelade in dagen efter Storytel Award förra året. Och vi sitter tre stycken gubbar med whisky. Om vi röstar på våra avsnitt så det är en jätteskillnad på just det avsnittet.
Kul, vad roligt.
Men vi hoppade faktiskt förbi en fråga. Jag som tycker väldigt mycket om film och tv-serier. Har du någon roll som du liksom tycker har varit så här extra rolig att spela?
Det har jag, och det är faktiskt en roll som jag spelar den inte nu, men filmen har kommit nu. Och det är en långfilm som heter Unmoored på engelska, som betyder på drift, som är baserad på en Håkan Nesser-roman som heter Levande och döda i Winsford. Fast det är en brittisk-polsk produktion. Och det skulle jag säga är det absolut roligaste jag gjort i hela mitt liv. För att jag har väntat i över 30 år på att få göra en sån här roll. Om vi nu ska prata om bra roller för kvinnor, så är det otroligt kvinnoporträtt. Och det handlar om en kvinna som jobbar som nyhetsankare. En känd person i Sverige. Och hennes make som är lite äldre och är litteraturprofessor. Och han blir anklagad för att ha våldtagit en ung tjej på ett hotell under någon slags bokmässa. Eller. Och de blir hårt ansatta av media. Och det här skrevs innan MeToo. Och sen så reser de iväg och hon börjar mer och mer tvivla på om han faktiskt har gjort det eller inte. Och så får vi följa den här kvinnans resa. Dels är det en fantastisk roman och sen är det en fantastisk karaktär.
Brittisk-polsk produktion av en närking som... Ja.
Men det är det roligaste jag gjort. Och det lönar sig att inte ge upp, för att det tog 32 år.
Vem är det som har regisserat den?
Det är en svensk regissör som heter Caroline Ingvarsson, som är från Malmö. Men också bosatt i Sydney. Det är en sån här produktion som... Och sen en producent som sitter i Singapore och en annan i Los Angeles. Så det är liksom en totalt multikulti. Men roligt.
Ja, det
säljer inte bra.
Ja.
Eller hur? Ja, du märker. Den har precis gått på filmfestivalen nu i Göteborg. Så därför är jag inne i så här säljmodet här.
Vi tar det. Vi är en ljudboksklubb, en ljudbokspodd. Lyssnar du själv på ljudböcker?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Man får
svara det. Nej, jag gör inte det. För att jag personligen tycker att... Jag förstår ju fördelen med ljudböcker ibland. Men jag tycker personligen att jag får en bättre upplevelse av en bok, en fysisk bok. Och sen hjälper det också, det är klart att det påverkar att nästan alla är mina kollegor som jag känner. Ja. Så att det blir väldigt svårt att lyssna utan att, det blir lätt att man halkar in och börjar lyssna hur någon läser eller inte läser. Eller, jag kan inte hålla mig fri riktigt från. Jag får ingen riktig upplevelse.
Men på tal om det, innan vi började spela in så pratade vi lite om recensioner och kritik och så vidare. Läser du någonsin liksom recensioner på exempelvis Storytel, alltså folk, vad folk tycker om dina inläsningar?
Jag har för några år sedan bestämde mig för att jag ska aldrig läsa en recension där i hela mitt liv mer. Därför att jag gjorde det ett tag och tittade. Och det var när jag kom till en punkt där jag kände att jag hade läst ganska många år. Och så kände jag att nej, men nu vill jag liksom, jag måste utveckla mig vidare. Och så kände jag att jag ville liksom ändå ta del av vad människor tycker. Därför att är det många som tycker samma sak, då är det kanske någonting som känns vettigt att fundera över. Mm. Men så märkte jag att nästan alla recensioner är så här 90% jättebra. Och nu pratar jag inte bara om mig, utan nej, alla ljudboksenläsare, merparten är liksom strålande. Och så är det några få av de här 10% då som är oftast lite taskiga. Och det var mer elakt förut också. Sen började de moderera det från Storytel. Och då kände jag att det liksom, det gav mig ingen, jag blev bara ledsen. Mm. Och så att nu läser jag inte alls. Utan nu tänker jag att så länge jag får uppdrag så tycker människor uppenbarligen att jag läser bra. Mm. Ja. Och så får man vila i det.
Och som sagt, som ljudbokslyssnare under en längre tid. Och framförallt om vi tar tiden innan boomen där. Så jag tycker att det är väldigt sällan alltså att inte boken passar uppläsaren. Det kan alltid finnas någonting man har synpunkter på. Som man själv tycker att nej, men du uttalar det här ortnamnet fel. Mm. Jag vet att ni har en väldigt massa hjälpmedel för att göra det rätt. Men liksom, det kan smygas in som man då kan liksom ha synpunkter på. Men man har blivit mycket, mycket bättre att välja rätt röst till rätt bok, tycker jag. Och det är ju en kombination av att man har blivit bättre i branschen. Mm. Det har blivit viktigare. Tidigare så när det kom ut CD-skivor, då var ju det bara, ja men vi måste ha en ljudbok också. Den kanske inte var liksom prio ett någonting. Men idag så är det ju så viktigt. Så att jag tycker verkligen att det har blivit bättre. Så att ja, sen att det finns folk som inte tycker om allting. Ja, det vet vi i samhället överlag. Och det är ju väldigt populärt att försöka föra ut den åsikten.
Ja, det har blivit lite av en sjukdom i vårt samhälle. Därför tycker jag det är så synd att det ska ta så stor plats. Att människor, det är inte det att man, det är klart att människor har rätt att få åsikter. Men det är det här att det har blivit som ett behov av att man ska vara liksom, få ut elakheter som jag inte förstår.
Ja, men när man kan gömma sig bakom en skärm så är det väldigt lätt att spä på. Det är, jag tycker att det är äckligt, rent ut sagt.
Jag håller med.
Liksom, det är konstruktiv kritik, det är en sak. Men här handlar det inte om det. Det är liksom bara att kasta skit på andra helt enkelt. Ja.
Det håller vi inte på med här. Här är vi snälla. Ja.
Nej, men jag hoppar ju tillbaks till film och tv-serier. Konsumerar du själv mycket film och serier eller blir du lite...
Även där kollar på...
Nej, jag, det gör jag verkligen. Mm. Men återigen samma sak. Det är klart att jag tittar på svenskt eftersom det behöver jag göra mitt jobb också. Mm. Men eftersom jag känner merparten av de som är med så blir det också väldigt svårt att titta på. Mm. Så att om man ska vara helt ärlig så tycker jag det är roligare att titta på utländska saker. För då kan jag förhålla mig. Då får jag en annan, vad heter det? Då kommer man in i illusionen.
Liksom. Ja, precis. Ja, men det är klart det är svårt att se dina vänner som försöker spela roller. Det, förstår
inte för att de inte gör det bra. Men det gör att jag hamnar utanför.
Ja, det förstår jag. Någon film eller serie som du har sett senaste tiden som...
Ja, det är då man ska komma på så här otroligt smarta. Men The Crown. Mm. Jag tycker verkligen att den är fantastisk för att den är så helgjuten och det är på så många plan så att nu sista säsongen jag är liksom jag tycker den är fantastisk och sen har jag gillar ju att titta på dokumentärer och jag har börjat eller inte börjat, jag tittar så färdigt nu den här som handlar om Paolo Macchiarini den som är gjord av den här blivande frun, NBC-journalisten som går på Netflix, den tycker jag var otroligt bra.
Jag såg däremot en inte dokumentära serier.
Mm. Mm.
Det är också väldigt, väldigt.
Mm. Men det är ju liksom, det är ju en historia som är, alltså det finns så många bottnar och det är så, alltså att man kan, att man kan, att man kan vara en sån lögnare i en roll som läkare.
Mm.
Det, den är för mig, alltså det, du utbildar dig och du jobbar med att rädda liv.
Mm.
Och så bara blåljuger du. Mm. Allt och alla rakt upp i ansiktet. Det är fascinerande.
Mm.
Ja, apropå saker som man...
Mm.
Ja, det var vad vi hade i våran frågelåda. Som sagt, vi har en sämre som står och väntar där. Vi har någon sariner som står och väntar där. Och vi har kaffe där borta. Så att, jag tror att vi slutar nu. För nu börjar det kurra i magen.
Ja.
Men tack för att du kom.
Tack för att jag fick komma. Jättekul.
Trevligt.
Jättetrevligt.